I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Inflation i ilfart, urusel börs och ökade kostnader. Ja, har inte 2022 varit något av ett skitår för privatekonomin? Idag ringer vi ut detta år men blickar också framåt mot vad som komma skall i 2023. Du lyssnar på Smarta Cash med mig, Isabella Amadi. Varmt välkommen till årets finalavsnitt av Smarta Cash i form av en årskrönika, eller ska jag säga gemensamt bokslut i poddformat. Vi går igenom årets utmaningar men också höjdpunkterna, om det nu finns sådana. Det får jag fråga dagens gäst. För med mig har jag omvärldsbevakaren och ekonomijournalisten Sandra Johansson, en av innehållscheferna på Omni Ekonomi. Välkommen Sandra!
Tack så mycket, kul att vara här. Det börjar bli lite av en tradition nu.
Det är absolut en tradition nu, för det är tredje gången som du är med mig och ringer ut ett gammalt år och välkomnar ett nytt.
Ja, det ska bli väldigt kul. Och det kanske är ett år som ganska många ändå är rätt sugna på att ringa ut faktiskt.
Ja, jag är det i alla fall. Det har inte varit jättekul. Eller vad säger du? Alltså, har inte 2022 varit ett ovanligt tufft år för privatekonomin?
Jo, men det tror jag faktiskt man får säga. Framförallt så är det ju, alltså egentligen så är det som man tänker exempelvis boräntorna som har varit en stor sån fråga under året, så tänker man ju egentligen att den nivån vi ligger på nu är ju historiskt sett inte liksom ovanligt tuff på något sätt. Men tempot det här året, alltså hur fort det har gått, hur fort matpriserna har gått upp, hur fort våra boräntor har gått upp. Att de här förändringarna har kommit verkligen slag i slag och att det har skett under en väldigt kort tid, det får man ändå säga är någonting som sticker ut och har varit ovanligt tufft för många hushåll.
Mm. Ja, det har ju liksom slagit till på så många olika ställen i ens plånbok. Har det varit så här tufft bara i Sverige eller har det varit så i andra länder också?
Nej, det här är absolut någonting som drabbar väldigt många länder. Alltså det här är ju drivet av ganska stora rörelser. Dels efterdyningarna från covid, vi har haft nedstängningar i Kina och vi har fortfarande haft en del leveransproblem som har släpat in i 2020. En inflation som sticker där man har varit tvungen att höja räntorna i många länder och såklart inte minst den ryska invasionen i Ukraina och det följdeffekterna på energimarknaden som slår mot många länder. Så jag tänker kanske på Tyskland, Storbritannien, USA, men det är absolut inte någonting som sker bara här utan det är stora rörelser som drabbar många länder.
Vi är inte ensamma i alla fall i den här ekonomiska misären helt enkelt.
Absolut inte och vi är nog inte värst drabbade heller.
Men om man tittar i Sverige då på hur vi har drabbats här, vilka skulle du säga har drabbats hårdast?
Ja, alltså jag tror att det här året är ett sånt år där man kanske får skilja på de som har drabbats hårdast i termer av påverkats mest och de som har drabbats hårdast i termer av har det värst. För det är kanske inte alltid samma sak. Om man tänker exempelvis de som drabbas väldigt mycket i år som får väldigt stor påverkan på sin privatekonomi, så är det ju kanske framförallt folk som bor i en villa som kräver mycket el. Man kanske har två bilar man behöver tanka och man kanske har stora bolån som nu får en betydligt högre ränta. Då får man ju en väldigt stor påverkan på sin privatekonomi, men man har ju kanske också i grunden en bättre ekonomi med större marginaler. Du får inte jättestora lån om du inte har en relativt bra lön exempelvis. Så det är klart att de märker ju väldigt stor skillnad. Men sen finns det ju också grupper såklart som kanske bor i hyresrätt, kanske får en saftig hyreshöjning nästa år och som lever på ganska små marginaler och är kanske exempelvis väldigt drabbade av de ökade matpriserna. Och det är väl kanske snarare den gruppen som kommer ha det tufft, för att det är ju, det är också en utveckling som kan sitta i ganska länge för den gruppen ändå. För att när vi pratar mycket om inflation och sådär, då pratar man ju om en takt. Alltså man pratar ju om en prisökningstakt, det är ju det man mäter. Så även om den avtar lite så innebär ju inte det att matpriserna kommer sjunka drastiskt under 2023 exempelvis. Och mycket av de politiska stöd som man diskuterar är också kanske riktade mest till den förstnämnda gruppen. Man pratar om elstöd, man pratar om bensinstöd och sådär, medan den här andra gruppen har det ganska tufft.
Mm. Finns det någon grupp som har påverkats lite mer positivt?
Så det är kanske svårt att liksom peka ut någon vinnare så, men om jag ändå ska leta efter någon så skulle jag nog säga förstagångsköparna som kanske ändå kan vinna lite på att bostadsmarknaden har sjunkit. Om man ska in på bostadsmarknaden nu så får man ju såklart betala en högre ränta än om man hade gjort det för ett år sedan eller två, men samtidigt så betalar du också ett mycket lägre pris. Så de kan ju vinna på att marknaden har blivit kanske något lite mer normal efter några galna år.
Mm. Ja, men på det breda så har ju i princip alla ändå påverkats på något sätt då, eftersom att det är ju, ja, men det är ju det här dagliga som har ökat i pris, som mat och el och bränsle, och sen därtill att räntan har höjts. Så det har varit ett sjukt tufft år för våra plånböcker, får man ändå konstatera. Alltså, jag vill ändå vrida på det så vi inte inleder det här avsnittet med bara depp. Men har det funnits några höjdpunkter det här året? Har det funnits något bra som har hänt mitt i det här svåra?
Alltså en sak som man kanske ändå får lyfta som positivt, säkert lite färgat av att man också jobbar som ekonomijournalist, men en sak som jag tycker är lite positivt är att det känns som att vi ändå har lärt oss ganska mycket det här året. Jag tror att det är många människor som har exempelvis börjat följa Riksbankens räntebesked och liksom ser kopplingen till den egna räntan på ett mycket tydligare sätt än tidigare. Innan, om du hade liksom 1,2% eller om du hade 1,4%, det kanske inte, du kanske inte följde din boränta sådär super noga eller tyckte att det var särskilt intressant. Så det tycker jag ändå är positivt, att det känns som att nu är det fler människor som faktiskt börjar liksom fundera över sin privat ekonomi, även om vi kanske ser ett lite svalnade intresse på börsen efter ett väldigt deppigt år, så tycker jag ändå att vi ser ett ökande intresse för den egna privatekonomin, och det tycker jag är kul att se, för att det är nyttigt och det gynnar oftast grupper som annars kanske ligger lite efter, som kvinnor och de med lite mindre pengar är oftast de som gynnas mest av att se till att hålla lite koll på vad som händer.
Mm. Lite mer medveten ekonomi. Och kanske också att det har blivit lite mer fikarastsämne. Alltså pengar kan ju vara ganska jobbigt att prata om, men nu har det ju blivit ja, men verkligen så här snackis att prata om hur man gör med sin elförbrukning eller ja, hur man löser billigt käk och sådär.
Ja, det tycker jag verkligen. Och det känns också som att många har blivit, precis som du säger, duktiga på att liksom tipsa varandra om så här, vilken app mäter du din elförbrukning med? Vilken är bäst? Och så där. Så det är ju kul att se, absolut. Det är någonting som kan vara bra att prata om, och det kan också vara skönt att känna kanske att man inte är själv om man upplever att det har varit ett tufft år.
Mm, verkligen. Det har hänt många stora grejer det här året. Och en stor grej för oss i Sverige var ju att vi hade ju också val i år. Om man bara kokar ner det här valet till liksom någon typ av plånbokspolitik. Alltså, hur påverkas vår privatekonomi av den nya regeringen?
Än så länge så påverkas den ganska lite egentligen. Det har ju inte hänt så mycket. Det som många kanske framförallt väntar på är väl besked om hur det blir med elstöd som nu förväntas komma då i februari. Det är ju en stor fråga för många. Men sen är det ju mycket som har skjutits på framtiden, som ISK-skatt och även en del annan skattepolitik har man ju sagt att det får ske senare. Jag tror inte vi kanske ska vänta oss någon amorteringslättnad eller sådana här saker som diskuterades mycket då. Och ett skäl till det är ju att man inte heller vill stötta för mycket. För man ska ju komma ihåg att när Riksbanken höjer räntorna så är det för att vi ska tappa köpkraft. De vill ju att hushållen ska ha mindre pengar att röra sig med för att bromsa den här inflationen. Men sen med det sagt kanske så tycker jag ändå att det har varit ett valår märks ju väldigt mycket. Jag tror att vi kanske hade sluppit lite av de här mest vidlyftiga löfterna om det inte hade varit ett valår. Många förstår ju att det är ett parlamentariskt läge och att politik handlar om liksom ambitioner och visioner och sen ska de på något sätt kokas ner till realism. Men det har lovats väldigt mycket till väldigt många och jag tror att vi hade sluppit en del av det om det inte hade varit ett valår. Och jag hoppas att det inte är allt för många som har liksom fattat några privatekonomiska beslut baserat på vad de hörde i valrörelsen, för att det är väldigt mycket som det förmodligen blir väldigt lite av.
Mm. Ja, det är ju många sådana besked att men pratades ju också om skattelättnader för ISK och elstöd, absolut jättediskuterat. Så ja,
det är väl inte borta som jag har förstått det senaste man har hört där är väl att det ska komma något sådant, men inte nästa år, utan det skjuts lite på framtiden.
Men den största snackisen i år, det måste man väl ändå säga, är inflationen. För nu, inflation kan vara ibland ett ord som jag kan tycka är lite så här jobbigt. Och många är så här, vad är inflation egentligen? Men nu när vi alla märker att inflationen gör att allting blir dyrare, då är det ganska lätt att fatta vad 17 är det här. Priserna har dragit iväg. Alltså, vad var det som hände? Varför blev det så här?
Alltså egentligen så började inflationen ticka upp redan innan 2022, framförallt kanske under hösten 2021. Och det var ju mycket en effekt av, eller liksom en eftersläpning kanske man ska kalla det, av covid-pandemin. För att det har funnits under covid-pandemin så har man också gått ut med ganska mycket stöd till hushållen. Hushållen har haft ganska, absolut inte alla, men många har ändå haft pengar att spendera och de har stöttats. Och det har liksom hållit igång ekonomin och samtidigt så har man inte riktigt kunnat då, företag har haft svårt att leverera sina produkter, det har varit mycket fraktproblem, det har varit mycket leveransproblem, vi har pratat komponentbrist som var liksom kanske det som verkligen präglade 2021 och det har gjort att när det finns en väldigt stark efterfrågan men ett utbud som inte riktigt klarar att möta det så stiger ju priserna helt enkelt. Och det är ju det vi har sett väldigt mycket nu. Och sen har ju flaskhalsarna öppnat lite efter covid. Men kanske ändå inte tillräckligt för att stoppa liksom den här inflationsimpulsen. Och sen när vi då dessutom fick ett krig på det här i början av 2020 som slår väldigt hårt mot energimarknaden. Där energin har liksom nästan blivit ett vapen i det kriget. Så påverkar det förstås väldigt mycket också. Och det slår ju igenom på så många saker. För även varor, alltså även det som ligger utanför energin, använder ju energi för att antingen producera eller för att frakta sina varor eller sådär. Det får väldigt starkt genomslag i hela ekonomin. Och där har man ju då sett att inflationen har verkligen stuckit iväg. I kombination med att vi kommer från en period med väldigt låga räntor. Alltså man ska komma ihåg att 2022 var ju liksom året vi lämnade nollräntan. Så att vi är också vana vid en väldigt låg ränta. Och då har ju den här inflationen verkligen stuckit.
Mm. Ja, det är intressant det här du säger när man kopplar det till kriget också. För då kan man ju samtidigt känna sig ganska tacksam över den trygghet vi har i Sverige. Även om priserna går upp så kommer vi i alla fall veta att vi lever imorgon.
Ja, absolut. Det har ju varit såklart ett fruktansvärt år för väldigt många människor och ett väldigt sorgligt år.
Mm, verkligen. Men inflationen då, hur har den påverkat oss här i Sverige?
Ja, men den påverkar på många sätt. Dels så påverkar inflationen i sig och sen blir vi ju påverkade av alla de åtgärder som tas för att bromsa inflationen. För när vi har väldigt hög inflation då urvattnas ju våra pengar helt enkelt. De blir mindre värda för varje dag som går och det tror jag har kanske varit liksom mer, så länge man har en inflation på liksom några procent så är det inte någonting som man kanske tänker jättemycket på. Men när den börjar liksom sticka upp och närma sig nästan 10, då blir det ju märkbart. Och det är märkbart för många när man går och handlar, och det är märkbart också såklart på bolånen då, som är en sån åtgärd som görs för att bromsa inflationen. Så man påverkas ju både av inflationen och av de inflationsdämpande åtgärderna. Och det är ju det som gör att det blir tufft.
När tror man att det här vänder? Hur länge kommer vi ha den här inflationstakten?
Alltså det är väldigt osäkra prognoser nu, men de allra flesta tror ju ändå att, att den kommer att dämpas under 2023. Att det ändå kommer vara ett år då inflationen lugnar ner sig och de här räntehöjningarna kommer att få genomslag.
Men det betyder ändå inte nödvändigtvis att saker blir billigare.
Nej, alltså man ska ju vara lite försiktig med det där, för att det som framförallt händer är ju att prisökningstakten avtar. Men det är ju inte som att vi kommer liksom falla tillbaka på de matpriserna vi hade kanske 2019 bara för det. Så att det är det man också måste liksom ta lite höjd för nästa år och vara lite beredd på, att även om det slutar sticka iväg så ska man nog inte räkna med att det blir jättebilligt att leva nästa år.
Mm. Ja, och styrräntan har ju som du säger också gått upp, och den har gått upp för att då dämpa inflationstakten och dra åt svångremmen för oss ytterligare. Hur har det gått med det här egentligen? Har folk fått problem, eller har man klarat de här ökade kostnaderna som ändå kan innebära tusenlappar extra?
Mm. Alltså jag tror att man ska komma ihåg ändå att när bankerna beviljar bolån så gör de ju det med en sån här som man kallar för kvar att leva på kalkyl, där man räknar ut då helt enkelt, skulle det här hushållet klara en högre ränta? Och då pratar man ju om mycket högre räntor än vad vi har idag. Så det testet måste man ju passera för att få det här bolånet. Så att det är ju ändå lite inbyggt i systemet att de flesta hushåll då ska klara en betydligt högre ränta än vad vi har idag. Så därför är det ju också många hushåll som kanske tycker att livet inte är lika roligt som det var förra året, men som ändå klarar det här alldeles utmärkt. Men sen kommer ju också då såklart elpriserna in där lite och liksom stöka till det lite ytterligare, för att den bedömningen som banken gör är ju såklart en ögonblicksbild. Då får du mycket ökade kostnader på flera håll. Och framförallt om någonting i din arbetssituation förändras, då kan ju läget såklart bli ett helt annat. Om du exempelvis blir av med jobbet så får ju det liksom stora effekter förstås på din förmåga att betala. Än så länge så tror jag att det är lite tidigt att säga hur det här kommer slå, för att nu går vi ju in i lågkonjunkturen nästa år, och det är väl kanske först då vi ser den verkliga påverkan. Men det finns ju absolut en viss motståndskraft bland hushållen.
Mm. Samtidigt har vi ju sett att värdet på bostäder, bopriserna har ju sjunkit nu sen, ja vad ska man säga, sen sommaren ungefär en hel del. Är det en naturlig effekt av att räntan har gått upp?
Ja, det får man ju säga att det är. Alltså om det kostar mer att ha ett hushåll, så gör det ju också att man är mindre benägen att betala samma summa för en lägenhet exempelvis. Om lägenheten blir väldigt, om det blir väldigt mycket dyrare att ha en lägenhet helt enkelt, så är man ju inte beredd att betala lika mycket för den i utgångsläget. Så det är en naturlig följd av det. Och sen har det ju också varit, alltså bostadspriserna har ju också stuckit väldigt mycket och dratt iväg väldigt mycket. Så det är väl också en viss liksom svalnad av det. Det var ju många som bytte bostad här under 2020 och 2021, och då kanske man stannar i den bostaden man har ett tag. Så att det är väl också lite kopplat till lägre aktivitet.
Mm. Ja, herregud, det var ju liksom budgivningsrace och grejer som präglade coronaåren, och nu har folk svårt att sälja sina bostäder. Så ja, det har vänt på
den. Bara det här att man ser accepterat pris ute ganska ofta känns ju som att man knappt såg förra året alls.
Nej, verkligen. Men boräntorna då? Alltså hur mycket mer kan det gå upp? Hur ser prognosen ut där?
Oj, det vågar jag inte säga hur mycket mer det kan gå upp. Men de flesta tror i alla fall att vi börjar närma, om vi inte liksom är uppe på toppen ännu, att vi i alla fall kanske börjar närma oss någon form av topp, och att det kanske kan bli sänkningar ändå, både i USA och i Sverige under 2024. Mm. Men exakt hur högt vi ska upp innan det vänder, det vågar jag inte svara på.
Till börsen då? Detta urusla börsår får man väl ändå säga, ja, för det har ju varit breda nedgångar. Eller? Vad är det som har hänt här, Sandra? Varför lyser det rött överallt?
Jo, men det är verkligen breda nedgångar, och man ser ju också att alltså börsen är ju framåtblickande, och de allra flesta prognosmakare ser ju att vi går in i en låg konjunktur nästa år. Så att det är ju också naturligt att börsen är pessimistisk. Det borde den vara, kan man säga. Men det är väl som du säger också, att det som sticker ut är att det har varit väldigt brett. Alltså det finns ju kanske enskilda bolag som har klarat sig väl, såklart. Det finns det alltid. Men det har varit väldigt breda nedgångar. För de ser ju också det här, dels köpkraften såklart hos hushållen om vi konsumerar mindre. De har också själva fått ökade kostnader i form av elpriser exempelvis. Och man ser ju ett mer osäkert läge generellt. Så att det är väl inte helt ologiskt, men såklart inte så kul för de som sparar på börsen.
Vilka sektorer är förlorarna? Alltså, om det ändå har gått lite dåligt för alla, så vilka har det gått sämst för?
Ja, alltså jag tror framförallt kanske att man får titta på liksom vilka bolag inom respektive sektorer, så kan man ju hitta vinnare och förlorare. Men generellt så har det gått ganska dåligt brett. Alltså många pratade ju exempelvis i början av året att det kanske blir liksom bankernas år när räntorna sticker. Det har vi ju inte riktigt sett, det har väl gått hyfsat för Handelsbanken, men många är ju också ner även där och sådär. Så det har slått ganska brett, det får man ändå säga. Och man ser ju kanske mycket oro. Fastighetsbranschen exempelvis har ju haft ett ganska tufft år på börsen. Våra fastighetsaktier har ju inte gått något vidare. Och sen kan man väl kanske också nämna de här som är väldigt konsumentexponerade. Kanske med undantag för mat och livsmedel och sånt som vi alltid konsumerar. Men sällan köp och så ser man ju att det finns en viss skepsis bland investerare för vad som ska hända där framåt.
Mm. Har vi sett några vinnare på börsen under året då?
Ja, men det är väl lite samma där, att det finns ju enskilda vinnare, men det har varit ett ganska tufft år för många ändå, för att det är så pass stora grejer som liksom det överskuggar allt annat. När inflationen sticker så och när makroekonomin får prägla, så tenderar det ju att liksom dra med sig många ner. Men absolut, det finns ju en del som har gått bra. Det finns vissa industriaktier som har klarat sig ganska bra, vissa råvaruaktier som har klarat sig ganska bra och sådär. Men det har varit absolut breda nedgångar.
Mm. Och vi småsparare då, hur har vi agerat det här året? Hur har vi liksom hanterat det här?
Ja, alltså om man kollar exempelvis på vad nätmäklarnas statistik då, så säger de att det har varit mindre aktivitet och att det är mindre pengar. Alltså många har ändå fortsatt kanske att investera varje månad, men kanske lite mindre pengar än vad man gjorde tidigare. Och sen finns det väl en viss tendens till att man kanske köper in sig på sånt som man upplever lite tryggt. Alltså exempelvis utdelningsaktier, investmentbolag har ju liksom också varit en sån grej som folk köper. Kanske då med en tanke om att det ska vara lite trygghet. Så. Men sen tycker jag också man ser att det finns en trend kring vissa bolag där man tror väldigt starkt på. SBB exempelvis är en jättepopulär aktie bland många småsparare, fastän de har haft ett jättetufft år, men där verkar många liksom tro ändå på framtiden och så det finns absolut liksom lite krydda i många aktieportföljer också, att man tar liksom bolag som man tror på men som kanske inte känns som de liksom tryggaste som går att puttra på, men en liten tendens mot tryggheten ändå.
Mm. Kul. Jag såg att det faktiskt i år, nu tror jag den här statistiken var från typ september, kanske oktober, men då hade man ändå sett att antalet aktieägare hade ökat i år. Det känns ju kul, det känns ju som att folk då, även fast börsen går dåligt, att man ser någon förhoppning till att den kommer återhämta sig.
Ja, jag har faktiskt inte sett de siffrorna alls, men jag kan tänka mig att det är också en del som kanske väljer att gå in nu, för att om man tänker då liksom 2020 och 2021 och sådär, har du inte varit på, det är lite som första gångs köparna på bostadsmarknaden, att har du inte varit på aktiemarknaden innan så kan ju det här på ett sätt också vara ett bra tillfälle att komma igång, eller man kan se det som ett bra tillfälle att komma igång när inte värderingarna är så himla höga längre, och att man då tänker sig att ja men det kanske går ner 2 år till, men sen om jag ska ha de här pengarna om 20-30 år så kanske det här är ändå ett bra läge att sätta igång och starta, så det är mycket möjligt att det finns en sån tanke bakom.
Mm, verkligen. För alla vill ju köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Såklart.
Ja, precis.
Det är bara att lyckas med det.
Ja, det är lättare sagt än gjort.
Det är ju så. Men en grej som jag har gjort, det är att jag har ställt in på min nätbank att jag inte nu ser, direkt när jag kommer in på appen så ser jag inte direkt utvecklingen för i år, utan jag tror jag har satt den de senaste 3 åren, eller man kan ju sätta sen start också, och då är det ju positivt.
Jaha, så. Vad smart, ja, det kanske man borde göra.
Då slipper man få en direkt känga av ångest när man loggar in. Och så kan man ju ändå, när man liksom zoomar ut i det stora perspektivet, så kanske det inte har gått så himla dåligt ändå.
Nej, förmodligen inte. Så tycker jag det är om man går tillbaka och kollar liksom, ja men okej, men hur har det här presterat på 5 år, så är det ju oftast fortfarande faktiskt en ganska så hyfsat ljusbild ändå. Det kan man ju ha med sig i sådana här år när det bara lyser rött i alla appar.
Mm. Eller hur? 2023 då? Hur spås det börsåret bli?
Alltså det är ganska spretiga prognoser ändå. Säkert för att det är så mycket som är osäkert. Alltså både nu då vi har sett exempelvis öppningen i Kina som fortfarande trevar lite grann. Vi får se lite vad som händer där. Och sen är ju liksom 2023 väntas ju bli ett lågkonjunktur år, och då är det ju alltid den här faktorn att säga okej, men hur illa kommer det här bli? Det kanske inte alls blir så farligt, eller så blir det värre än vad man har trott. Men om man tittar på vad hushållen säger exempelvis, så är ju de rekorddeppiga, och räntorna går upp och elpriset är fortfarande högt. Vi väntar lite grann på att se hur kallt blir det under vintern exempelvis. Så det finns ju många sådana faktorer som spelar in, men det kommer verkligen bli ett år där man får se om det liksom är så illa som kanske hushållen tror, eller om det kanske faktiskt inte blir så farligt. För det vet vi liksom inte riktigt ännu. Men jag tror att nästa år kommer vi ha, om du och jag sitter här om ett år, så då är det såklart att vi vet hur 2023 blir. Men kanske att vi också har en bättre bild av 2024 i det läget. För att just 2023 är ett ganska... jag tycker att det känns som ett ganska svajigt år där man inte riktigt vet. Och det behöver ju inte betyda att det blir så illa. Det kan ju vara så att saker faktiskt lugnar ner sig och att vi får en lågkonjunktur, men att den inte blir så djup. Det är ju också möjligt.
Mm. Om vi kikar på den övriga privatekonomin då för nästa år, vad har vi att vänta där?
Alltså det kommer ju fortsätta att vara mycket fokus på boräntorna, tror jag, för att det tar ju lite tid innan det slår igenom. Alltså efter att Riksbanken fattar ett beslut så tar det ju lite tid innan det slår igenom på boräntor, och även de som har rörliga räntor har ju då en justeringsperiod på 3 månader. Så att det finns ju alltid lite eftersläpning, och så funkar ju lite granna inflationen också. Alltså det är ju inte som att det rör sig, om man tänker exempelvis att energipriset påverkar priset på mat, vilket det gör, så är det ju inte så att den relationen liksom går i realtid, utan det tar ju lite tid. Om energipriserna går ner så tar det lite tid innan det syns i priserna. Det är ju en del exempelvis som tror att vi kommer få lite kraftiga reor och sånt, för att många företag kanske också testar att putta upp priserna lite nu och se om man liksom kommer undan med det, men kan tvingas rea ut och sådär. Så att det kommer ju ta lite tid både att se vad det här med boräntorna hamnar, och det kommer ta lite tid att se vad inflationen landar. Men jag tror att det kommer vara fortsatt stora teman nästa år, hela året.
Så du tror inte på ett roligare och rikare 2023?
Det var en bra fråga. Nej, jag gör nog inte det, om jag får vara helt ärlig. Även om det vore ju trevligt att liksom avsluta med någonting lite positivt. Men jag tror kanske i alla fall på ett lite att vi kan nå lite mer lugn. Alltså mycket, mycket beror väl kanske också på vad som händer i omvärlden, och vi får ju verkligen hoppas att vi får någon form av fred i Ukraina nästa år. Men så kanske jag hoppas på lite mer lugn, men om rikare och roligare, det tror jag faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig.
Attans då.
Förlåt för ett negativt avslut.
Ja, du får faktiskt plåstra om det. Har du några visdomsord du kan skicka med så man klarar ett eventuellt kargt 2023?
Oj, om jag har några visdomsord. Jo, men en sak som jag tycker man kan tänka på, som en kompis sa till mig en gång, att man måste skilja på problem och oro. Och det tycker jag, det hade ingenting med ekonomi att göra, men jag tror att man kan tillämpa det även på sin ekonomi. Och det kanske ändå kan vara någon form av ljusning, att man liksom inte dras med i den allmänna oron och i liksom de negativa prognoserna och blir väldigt orolig för sin egen privatekonomi, utan att faktiskt ha satt sig ner och liksom studerat, men vad är ett problem i min privatekonomi och vad är det kanske inte? För även om det är mycket som rör på sig nu, så beror det ju väldigt mycket på ens livssituation. Man kanske har vissa områden där man har fått ökade kostnader, men det kanske också finns andra områden som är ganska opåverkade, och försöka liksom verkligen bryta ner så här, vad är ett problem och vad är mer bara en oroskänsla. För problem kan man ju oftast hantera, oro är ju svårare.
Så ja, man inte oro är saker, ju bara en negativ fantasi.
Ja, exakt. Så att man liksom inte oroar sig över saker i onödan heller. Utan liksom titta lite så krasst på din ekonomi. Se vad problemen finns, om det finns några sådana. Och finns det inga sådana, så jag tänker exempelvis om du har kanske en bunden boränta. Du kanske inte har en bil exempelvis. Och då kanske du inte behöver ligga så sömnlös om nätterna heller. Om liksom kaffet är det enda som har blivit ett rejält problem. Eller om du exempelvis vet att din boränta kommer släppas lös någon gång under året, så kanske du kan förbereda dig lite för det, för att det inte ska leda till så stor oro när du väl börjar närma sig.
Mm. Och det ska i alla fall jag ta med mig och försöka tänka positivt, men framförallt vara medveten om min egen ekonomi. Så tack så jättemycket Sandra för det rådet, men framförallt för allt i den här årskrönikan.
Ja, tack själv. Det är så kul att vara här. Jag hoppas vi ses nästa år, och jag hoppas att jag fick så fel och att det blev ett roligare och rikare 2023.
Det hoppas jag också. Men du är varmt välkommen som gäst i nästa nyårsavslutning, även om du hade fel i denna.
Vad härligt. Tack för det. Gott nytt år.
Gott nytt år önskar jag dig och alla som har lyssnat på det här. Smarta Cash är såklart tillbaka igen nästa år. Då tar vi tag i vår ekonomi på nytt. Så, nu önskar jag alla ett jättehärligt gott nytt år. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.